Jag är en paradox. Jag är norrbottnisk, svart, homosexuell, judisk, protestantisk, individualistisk, socialistisk man. Jag är även musikalartist, skådespelare, koreograf, dramatiker, kompositör, regissör och pappa. När jag tänker på det så tycker jag att jag kanske borde få någon sorts minoritetsbidrag av den svenska staten, eller kanske av EU. Nu tänker kanske ni att jag skojar, att jag säger så här för att fånga er uppmärksamhet. Även där är svaret komplext. För visst, jag försöker skoja till det lite, och visst vill jag att ni blir intresserade av vem det är som dels besitter alla dessa egenskaper och dessutom helt skamlöst skryter om dem på ett så osvenskt sätt. Men jag vill även vara helt ärlig och ge en inblick i mitt liv i Sverige idag. För det finns ingen annan som jag. Jag heter Camilo Gebreski och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen.
Över fjällen där flyger en ko, den flyger långt bort, dit den kan finna ro. Där västvinden sjunger sin eviga sång, som avslöjar allting en gång. Den sången som sjunger om livet som det är, och att det kan slösas till ingen nytta. Högt över fjällen där flyger en ko, kanske den flyger på sin tro. Sönder med krigsproduktion, kortskydd taktik och vapenexpansion. Gagnade människan med ett ökat försvar, när det enkla livet inte får något svar. Sätt dig och fånga en enda minut, tänk efter, det är faktiskt livet som räknas. Högt över fjällen där flyger en ko, kanske den flyger på sin tro.
Jag tänker att det är bäst att vi tar det från början. Och när jag säger början så menar jag min början. Inte de 5 månader när jag bodde i Colombia och föddes av en okänd kvinna, lades i en korg på gatan, blev upplockad av en dam som lämnade in mig på ett barnhem, låg där och sög i mig vaniljvälling som i stort sett är smält vaniljglass, så jag blev fet och undernärd på samma gång. Jag menar egentligen inte heller den början som börjar med att mina föräldrar kom och hämtade mig och min pappa gick med mig på Enriques balkong och vaggade mig nätterna i ända för att jag vägrade släppa taget om honom. Nej, jag vill börja vid den början som utspelar sig i Sverige. I Norrbotten, i Luleå, i Karlsvik. Jag växte upp i en idyll utanför Luleå i en röd arbetarlänga. Det hade legat ett järnverk i Karlsvik som öppnade 1906. Redan 1871 anlades ångsågen i Karlsvik, så det fanns gott om arbetarhistoria i byn. 4 år före jag föddes beslutade Luleå kommun att Karlsvik skulle avvecklas. Men efter kraftig opinion som mina föräldrar var en stor del av så ändrades beslutet. Några år senare köpte mina föräldrar och andra familjer ut husen i befintligt skick av Luleå kommun och en barnaidyll växte långsamt fram. I denna idyll har jag mina starkaste barndomsminnen. Jag hade vänner i min ålder som bodde i husen runt om mig. Vi lekte, vi byggde kojor i skogen som omgav vår värld. Vi badade i havet på somrarna och byggde snöborgar på vintrarna. Mitt minne av min barndom är att jag sällan var stilla utan helst ville ha något att göra hela tiden. Jag lekte med Gustav, Fred, Henrik, Miriam, Sandra, Rickard och alla andra barn som bara fanns där som en självklar del av min vardag. Men jag minns också en annan känsla. Det fanns en lek. Jag tror den hette Burken. Den gick ut på att man hade en fotboll och sen skulle en utnämnas till jägare. De andra gömde sig medan jägarna räknade till 100 och sen skulle man försöka hitta dem som gömt sig. När man hittat dem skulle man ropa deras namn och sen säga var man har sett dem. De som man inte hade hittat än kunde försöka ta sig till bollen när jägaren var ute och letade. Och lyckades den personen då sparka iväg bollen så var alla som blivit hittade fria igen och kunde gömma sig på nytt. Jag minns speciellt en gång. Jag hade blivit vald till jägare. Vi håller till på gräsplanen framför grannens arbetarlänga. Jag räknar högt. 97, 98, 99, 100! Jag ser mig omkring. Det hus jag bor i ligger på andra sidan den oljegrusbeklädda vägen och jag ser min far gå över gräsmattan mot garaget. Jag känner lukten av nykärad båt. Jag hör insekter surra och en bandsåg långt borta nere på arbetarvägen. Jag börjar långsamt röra mig från bollen mot det lilla skogsparti som ansluter till gräsmattan. Hela tiden ser jag mig över axeln. Jag känner hur pulsen ökar och hur min andningsfrekvens gör detsamma. När jag har kommit cirka 50 meter från bollen ser jag Viktor och Nisse bakom den gamla amazonen som står nära gaven av huset. Jag ropar, Viktor och Nisse bakom amazonen! De sitter kvar och trycker lite till, men till slut kommer de fram och lunkar surt mot gräsplanen. Jag känner mig nöjd. Jag går vidare och rundar den garagelänga som tillhör grannhuset. Då hör jag något. Jag vänder mig om och ser hur Henrik kommer springande på väg mot bollen. Jag rivstartar för att hinna först och på så vis dunka ut honom. Men han har för stort försprång. Han hinner till bollen först och sparkar iväg den så den flyger långt bakom garaget ner mot Joels hus. Nisse, Henrik och Viktor springer i motsatt riktning för de är ju fria nu. Jag måste nu hitta bollen, placera den på gräsmattan igen innan jag får börja leta på nytt. Jag känner en klump som börjar växa i halsen. Jag känner mig dålig. Jag vill inte leka mer, men jag vill absolut inte vara en som ger upp. Så jag småjoggar för att hitta bollen som flugit långt över garagetaket. Då ser jag några av de andra barnen som var med och lekte. Och de går in till Pontus. Jag tänker att de kanske skulle gå in och dricka vatten eller något. Men sen slår det mig att de kanske har tröttnat på att leka för att jag är en så dålig jägare. Jag hittar bollen bland brännässlorna. Och efter att jag pillat fram den med en pinne tar jag mig tillbaka till gräsplanen och lägger den på gräset och ropar fritt fram! Fritt fram! Men ingen kommer. Paniken slår mig som en slägga i hjärtat. De har lurat mig. De har planerat att lämna mig och de visste att Henrik skulle skjuta bollen så långt så att alla andra hann sticka och lämna mig. Jag känner hur tårarna bränner och jag ropar med så kaxig stämma jag kan uppbåda. Hörrni, jag drar hem nu. Hej då! Jag vet att ingen av mina vänner hör mig, men jag vill ändå att de vuxna som är ute i sina trädgårdar, inklusive min egen far, ska tro att jag har valt att avsluta leken själv. Jag vill att det ska verka som att jag inte har blivit lämnad, men det är precis det som hänt. Jag är lämnad och jag har just gått sönder inombords. Den incidenten och rädslan för att bli lämnad gjorde att jag ibland inte ens ville vara med och leka. Den gjorde så att jag till slut blev klassad som ett innebarn. Alltså inte någon som hade koll på trender, utan en som helst satt inomhus, trots att alla andra var ute och lekte. Nu var det inte så att jag inte hade några vänner att leka med, men det var ofta så att jag oroade mig för att jag på något sätt skulle bli bortvald. Även fast jag i stort sett alltid blev ombedd att vara med och leka, även när det gällde lekar som jag verkligen inte var bra på, till exempel fotboll. Jag har ett minne av att min pappa skämtsamt sagt att hans största sorg i livet är att hans son inte har något bollsinne. Och där hade han helt rätt. Jag var värdelös på fotboll. Jag hade dessutom noll intresse av det och har inte nu heller. När man som pojke växte upp på 90-talet i Luleå, så fanns det några saker som man skulle ägna sig åt. På sommaren var det fotbollsskola eller scouter. På vintern var det skid- eller snowboardåkning och hockey. Det fanns en stark manlighetsnorm där jakt, fiske, friluftsliv och motorsport var självklara beståndsdelar. Att dansa, sjunga, måla och komponera musik tillhörde inte det som gav manlighetspoäng. Och det var precis de sakerna som jag ägnade mig åt. Jag började dansa när jag var 4 år. Jag har alltid älskat dans. Min kropp förstår musik och den känner rytmer i varje beståndsdel. Dans är verkligen ett självklart uttrycksmedel för mig. Jag minns när jag började dansa på dansstudio Rose i Luleå. Jag fick möta Rosemarie Tissén. Hon såg mig. Hon ville att jag skulle få vara en dansare. Att jag skulle få hänge mig åt musiken. Hon såg min potential. Jag minns att jag kände mig så jävla bra på hennes klass. Vi hade en uppvärmning som alltid var likadan i början av varje danslektion. Och i slutet av uppvärmningen så gick vi en catwalk-kombination. Höger, vänster, höger, stopp. Tillbaka, vänster, höger, stopp. Sidan, framför, sidan, stopp. Tillbaka, framför, sidan, stopp, vänd. Så upprepade vi det i alla 4 väderstrecken. När jag tänker på den känsla som jag hade när jag gick mot min egen spegelbild i takt, i dans och bara lät kroppen accentuera rytmerna, så blir jag lycklig. När jag uttalar kombinationen nu så fylls jag av samma känsla av att bara vara rätt. Men naturligtvis fanns det även en annan känsla i min 4-åriga kropp som försökte stävja min eufori. Jag minns att när Rosemarie och de andra tjejerna gick vår catwalk, så fanns det för mig en naturlig relation mellan höfter och axlar. De lekte med det visuellt feminina och lät kroppen brodera ut på ett sätt som jag tyckte var så snyggt. För mig var det så som stegen skulle göras, men jag förstod att jag som kille inte borde röra mig på samma sätt. Det var absolut inte något som kommunicerades från Rosemarie eller mina vänner i dansgruppen. Det var något som kom från mig. Jag kände skam över att jag kunde röra mig på samma sätt och att jag dessutom tyckte att det var snyggare än om jag rörde mig mer som en kille borde. Därför vågade jag bara dansa fullt ut när jag gjorde kombinationen hemma och var säker på att jag var ensam. På på klass så tonade jag ner det där som en kille absolut inte skulle ha tillgång till. För jag ville också vara en man. En riktig norrbottnisk man.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Från att jag var 4 år till jag var 15 så dansade jag flera gånger i veckan. Men jag sjöng även i kör, tränade judo, gick i kompositionsklass, spelade valthorn, tränade för idrott och även lite basket. Det fanns tillfällen när jag funderade på att sluta med dansen och bara satsa på de lite manligare aktiviteterna som jag också var hyfsat bra på. Men jag tror aldrig att jag egentligen övervägde att sluta helt, inte på riktigt. För trots min önskan att passa in i den mansnorm som jag så gärna ville leva upp till så utvecklade jag samtidigt ett förakt för just den delen av min uppväxt. Jag tror att jag tidigt insåg att jag aldrig kommer att passa in. Det betydde att jag i mina tidiga tonår gjorde allt för att verkligen stå ut. Jag bytte hårfärg varannan vecka. Jag använde min mammas blusar på skoldiskot. Jag piercade mig. Jag tatuerade mig med falsk lägg. Jag skapade ett par 50 cm höga träplatåskor som jag klampade mig fram genom korridorerna på min högstadieskola i. Jag ställde upp i alla danstävlingar och vann nästan alltid. Idag kan jag känna att med tanke på vilket klimat det ändå var i den värld jag befann mig i, så är det ett under att jag inte åkte på stryk. För det fanns knappt ett enda skoldisco där jag inte hörde rykten om att någon skulle komma från en annan högstadieskola i Luleå och nita bögen som hade sån jävla attityd. Och jag hade verkligen en jävla attityd. Jag vet att jag var rädd varje gång jag blev skjutsad av någon förälder från Karlsvik till diskot. Men jag vet också att jag vägrade låta mig skrämmas till att stanna hemma. Jag var stolt, begåvad, modig och livrädd på samma gång. Jag tror att det som gjorde att jag ändå klarade mig rätt bra undan mobbing och utsatthet var att jag hade stöd från så många som trodde på mig. Inte bara vuxna, utan även jämnåriga som gillade min stil och mitt sätt. De tyckte nog jag var häftig som sjöng och spelade piano på skolavslutningar, som bar beduindräkt när alla valde lite mer nedtonade finkläder, som trots ett uppenbart utanförskap hela tiden såg till att jag var den som var inne i centrum. Jag var osårbar på ytan och stenhård i min övertygelse om min rätt att vara precis den jag ville vara. Ingen kunde sätta sig på mig och säga vad jag borde eller vad jag skulle göra. Det här ledde ofta till starka och hetsiga konflikter mellan mig och mina lärare. Jag har än idag lärare som knappt vill hälsa på mina föräldrar om de möts på stan. Och jag förstår dem. För när jag kände mig ifrågasatt eller utsatt eller kränkt så blev jag sylvass i min retorik. Jag sniffade upp den andra personens svaghet som en blodhund och så tryckte jag till där det verkligen skulle kännas. För mig var anfall bästa försvar. Jag har sagt saker till lärare och även andra människor som jag alltid kommer känna djup skam och ånger inför. Jag var faktiskt elak, på riktigt. Men det var det enda försvar jag hade när jag på insidan kände mig så fel. Jag var motsatsen till vad en riktig norrbottnisk man skulle vara. We'll be right back. Sen jag började skriva den här rapporten har faktiskt en av de lärare som förut vände bort blicken mött min pappa och berättat för honom om en händelse som jag vill dela med er. Ett av de jobb jag haft som koreograf tog mig till Norrbottens teatern. Jag koreograferade en pjäs och vid ett tillfälle så hade vi en så kallad öppen repetition. Det innebär att man får komma och se oss repetera innan föreställningen är klar. Till just denna öppna repetition hade teatern bjudit in PRO och då specifikt lärare som tillhörde organisationen. Regissören och jag satt på scenen när publiken kom in och när hälften av alla glada före detta lärare kommit in i salongen så kommer min gamla lärare in. Hon sätter sig längst fram och jag tycker det känns som att temperaturen sjunker med minst 273 grader. Jag blir helt stel och vet inte vad jag ska titta. Men när regissören börjar berätta om processen så slår det mig att min gamla lärare som jag varit så elak mot inte kopplar att den vuxna mannen som sitter på scenen är samma unga man som försökte dra ner henne från en av skolans stentrappor 25 år tidigare. Jag hinner tänka att hon kanske helt enkelt har glömt mig. Då hör jag min regissör säga: "Och nu ska vår koreograf Camilo Gibrescu berätta lite om sin process." I samma stund som mitt namn nämns ser jag hur en skugga av förtvivlan, vrede, sorg, ångest och besvikelse sveper över min före detta lärares ansikte. Hon har inte glömt. Hon vet precis vem jag är och vad jag har gjort. Jag berättar så proffsigt jag kan om hur jag jobbar och när jag har gjort det och vi visat en del av repetitionerna applåderar alla och reser sig för att gå. Då ställer jag mig upp och springer fram mot scenkanten och ropar hennes namn. Hon stannar och vänder sig om. Jag säger: "Hej, jag vet inte om du känner igen mig." Hon inflikar: "Jo då." Jag skrattar lite nervöst och fortsätter: "Ja, det ante mig. Jag vill bara säga förlåt för att jag var så jobbig och elak mot dig när jag var liten." Det blir lite tyst ett tag och sen svarar hon: "Tack så mycket." Jag ler och säger att jag har fått en helt ny förståelse för hur det kan vara att undervisa och ha elever som utmanar en. Sen tror jag att jag ger henne en kram och säger: "Ta hand om dig och ha det så bra nu." Den här händelsen berättar min lärare om för min far och berättar även om hur lycklig hon blev för att jag agerade som jag gjorde. Det känns bra att veta att fast man gör dumma saker så kan man alltid försöka be om ursäkt och ibland är den ursäkten precis vad som behövs, även när den kommer 25 år senare. Mitt sista år i Luleå, som var 1998, var ett år som förmodligen definierade vem jag är idag. Jag hade haft det ganska svårt i skolan. Jag var omotiverad och hade inget egentligt fokus. Jag hade börjat glida in på en bana som jag vet att mina föräldrar oroade sig för. Jag testade mer än bara alkohol och jag omgav mig med ett gäng killar som kämpade med saker i sina liv som jag inte ens kunde begripa att man kunde kämpa med när man var 14 år. Jag minns att en av dem blev utslängd hemifrån och fick bo med sin farmor och farfar. Jag tyckte han var cool och vi skrattade åt att hans mamma inte ville ha honom hemma för att han var så vild. Idag ser jag på det med helt andra ögon och förstår att han måste burit på en enorm smärta och sorg. Jag hade egentligen inte någon lust att vara den person jag låtsades vara och verkligen ingen lust att göra många av de dumma saker som jag gjorde. Men jag hade inget mål, inget driv, ingen lust. Det var tills jag hörde talas om Fame-linjen i Sandviken. På hösten 97 åkte jag med Bergnäskyrkans ungdomskör på en resa. Kören var ett av de ställen där jag kände att jag kunde leva ut mer av mig själv än jag kunde i vardagen i övrigt. Och körresorna var som en parentes där det som hände på resan stannade på resan. Jag minns att jag satt i bussen och hörde en av sopranerna prata med några andra i kören om att hon varit i Sandviken på audition till en Fame-linje. Och skulle flytta dit om hon kom in. Det var som att just där och då så tändes ett ljus i mig. Jag anslöt mig till de andra som lyssnade på henne och när hon berättat klart om sångprov, teaterprov och dansprov så hade jag i hemlighet bestämt mig. Jag skulle komma in på Fame-linjen och det skulle bli min väg bort från det som jag ändå inte passade in i. Lite efterforskning tillsammans med mina föräldrar visade att man behövde mer än bara talang och vilja för att komma in. Man behövde ha bra betyg också. Plötsligt blev jag motiverad att gå på lektionerna och lyssna på vad mina lärare sa. Plötsligt fanns det ett skäl att bry sig om framtiden och jobba för att den framtiden skulle bli verklighet. Plötsligt blev en del av mig som jag förvarat djupt inom mig synlig, även på ytan. Dagen jag hade min audition i Sandviken så följde min mor med mig. Jag minns att jag var otroligt nervös. Att jag för första gången mötte folk som jag tänkte var bättre än jag. Tänk om jag inte är den bästa dansaren i rummet. Inte den modigaste skådespelaren eller den mest tonsäkra sångaren. Det kom som en chock för mig. Det var som att jag fick upp ögonen för en ny sanning i mitt liv. Jag måste jobba och anstränga mig på riktigt för att det här ska gå. Jag minns en korridor som ledde till en danssal där vi skulle ha dansaudition. Jag går med min mamma bredvid mig och längs väggarna ligger det folk och stretchar. Jag säger till min mor att hon kan vänta och sen går jag själv med bestämda steg mot danssalen. När jag kommer in är det som att jag bara ser mig själv i alla speglar. Allt annat försvinner i ett suddigt töcken och jag hör hur tjejen som ska hålla dansprovet ger oss instruktioner om hur det ska gå till. Jag ser bara henne. Jag ser bara stegen. Jag ser bara dans. Jag minns att koreografin hade en hög kick och jag tänkte, nu jävlar ska de få se. När alla fått lära sig koreografin delades vi in i grupper och skulle dansa för juryn. Jag stod längst fram och när musiken startade fick jag ögonkontakt med en kvinna som heter Lotta. Hon log mot mig och nickade diskret och jag började dansa. När vi kom till den delen där kicken skulle komma så såg jag rakt in i Lottas ögon och sen var det som att mitt ben bara lyfte upp mot taket. Och jag kunde se hur Lottas och de andra medlemmarna i juryns hakor bara föll ner mot golvet. Check, tänkte jag. Sen var det dags för sångprov. Jag hade bestämt att jag skulle sjunga och spela piano själv, trots att det fanns en pianist. Jag kom in i ett rum där samma jury plus några nya ansikten satt och presenterade mig. Hej, jag heter Camilo och jag tänkte sjunga och spela själv om det är okej. Än en gång kunde jag se hur det glimrade till i ögonen på jurymedlemmarna. Och när jag satte mig vid pianot och sjöng så kunde jag höra hur några av dem viskade. Wow! Teaterprovet följde ungefär samma mall. Efteråt gick jag ut till min mor som frågade, hur gick det? Var det svårt? Hur känns det? Jag tittade henne i ögonen, log och svarade, mamma. Jag kommer att komma in. Och det gjorde jag. Jag kom in på Fame-linjen i Sandviken och jag kände mig som en riktig norrbottnisk man. Man.
ways and mean. The supreme dream team, always up with a scheme. From hubcap to selling raps, name your theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomatic immunities, no time for a visa. It just begun, I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keeping it retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politics with ghetto senators on the D-Lo. Tug of war while the kids are poor. Open new and better drugstores, so I became hardcore. Couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the streets.
Now every dog got his day. Needless to say, when the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, dance around you fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of beret. Kick your balls like Pele, think I'm doing ballet. Peak like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling ole. Who the hell wanna say me from BK to Calais?
Come on,
when you thought it was safe in a common place. Showcase your finest, you lose a pass on the horse race. Two phase, getting D-Vays out like Scarface. Slow your roll money, let me put on my screw face.
And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, it's all good as long as it's understood. It's all together now in the hood.
Under de år som följde var jag med om så mycket att det hade kunnat fylla en hel veckas program. Jag flyttade hemifrån. Jag kom ut på riktigt. Jag träffade vänner för livet. Jag tränade, fick mitt hjärta krossat. Jag svettades, grät, skrek, skrattade. Jag gjorde misstag som skulle kunna kostat mig och även andra livet. Och jag blev faktiskt en ung vuxen. Medan allt det här skedde. Jag skulle kunna berätta om hur jag redan då träffade den människa som faktiskt skulle komma att förändra hela mitt liv på ett sätt som jag inte ens kunde drömma om. Men jag vill vänta lite med det. För när jag tog studenten 2001 från Hammargymnasiets musikallinje så hade jag fått ett nytt mål. Ballettakademins musikalutbildning i Göteborg. Det finns många versioner om hur det gick till när jag kom in på Ballettakademin, eller BA som den också kallas. Vissa skulle säkert hävda att jag gled in på en räkmacka. Andra skulle kanske säga att jag var så självklar att jag egentligen inte hade behövt göra audition. Någon skulle nog berätta om den stora svarta killen som de fantiserade att de skulle ha en dansromans med. Men jag tror att alla som var där de dagarna och sökte BA tillsammans med mig skulle kunna berätta om hur en händelse påverkade dem och etsade sig fast i deras minne. Det här har jag fått återberättat för mig. Jag kan faktiskt inte komma ihåg om det verkligen skedde på det sättet som mina klasskamrater sa. Men jag får väl anta att det inte blir någon rök utan eld. Tänk er att ni sitter i en stor dansstudio med speglar från golv till tak. Med ballettstänger fästa på väggarna runt om. Med ett piano i hörnet där en pianist brukade sitta för att ackompanjera ballettlektionerna. Tänk er att den här salen är full av nervösa, osäkra, hoppfulla, längtande unga människor vars dröm är att få gå på Ballettakademin. Att en dag inte bara få bli musikalartist utan bli musikalstjärna. Tänk er att ni försöker värma upp och fokusera på att väcka kroppen, stretcha, böja och bända samtidigt som ni i ögonvrån sneglar på alla andra som gör detsamma. Tänk er nu att in i denna salen kommer det en kille. Han kommer lite senare än alla andra så alla märker att han kommer in. Tänk er att denna kille går rakt fram till stereon där det redan spelas musik att värma upp till. Han går förbi. Han går genom och över folk som sitter på golvet. När han kommit fram till stereon vänder han sig om mot gruppen och så säger han med hög stämma: "Är det okej om jag byter musik?" Tänk er, hur skulle någon kunna säga nej? Föreställ er nu att samma kille byter musik, går till mitten av rummet och ställer sig framför spegeln, preparerar. Andas in och gör sen 5 piruetter varav 3 är i plié och parallella och mitt i snurren sträcker han på ståbenet, vrider ut, placerar kroppen i en klassisk piruettposition där han snurrar ytterligare 2 varv, stannar i balans och går sen ut samma väg han kom in. Tänker hur fruktansvärt små och dåliga alla i rummet känner sig efter att han har lämnat det. Hur allas självförtroende inte bara sjunker till knäskålarna utan fortsätter ner och träffar Hades i huvudet. Tänk er nu att killen som just dominerat ett rum och lämnat spillror av drömmar efter sig är jag. När jag säger det här så kan jag knappt låta bli att hålla mig för skratt, för så beskrev mina blivande klasskamrater min första dag på dansaudition till Ballettakademin. Jag kan ärligt talat inte minnas att jag har gjort något så otroligt drygt, i alla fall inte då. Mitt minne av samma händelse var bara att jag var nervös och att jag tänkte att jag måste bara komma in här. Vad som sen skedde är tydligen historia nu, men den historien slutar med att en riktig norrbottnisk ung man kom in på Ballettakademins musikalutbildning i Göteborg. We'll be right back. Jag jobbar idag som koreograf, musikalartist och skådespelare. Och det har jag gjort i snart 20 år. Det är alltså 22 år sedan jag började på BA. Det är ju ett helt liv. Och det är faktiskt precis vad det är. Hela mitt vuxna liv har jag ägnat åt sång, dans och teater. Jag har levt och andats konsten. Ändå kan jag slås av känslan att jag inte gjort något. Att jag liksom inte åstadkommit något. Jag har ju bara ägnat mig åt det som är jag. Jag tror att det beror på att allt som jag koreograferat, alla repliker och sånger som jag har lärt mig och sen levererat, bara existerar i stunden. I ögonblicket. Hela min karriär har jag ägnat åt att bygga luftslott. Jag tycker den tanken är både skön och frustrerande. Det är något förlåtande och vackert i tanken på att oavsett hur mycket energi och kraft jag ägnar åt skapandet av en föreställning eller en karaktär, så löses det jobbet upp i tomma intet så fort spelperioden är över. Men exakt samma tanke kan ge mig ångest och känslan av att jag inte gör något. Att jag passeras av tiden samtidigt som jag försöker hålla fast vid den och det jag skapat. När jag koreograferar finns nästan bara det. Jag äter, andas, sover i en värld där allt kan bli inspiration. Där varje doft, känsla och upplevelse ingår i den koreografiska värld som min hjärna försätter mig i. Jag rider på dopaminet som flödar och jag älskar när ett kreativt flow sveper fram i mitt liv. Det finns få saker som får mig att må så bra. Det skulle kunna vara så lätt att till 100% bara hänge sig åt den världen med allt som medföljer. Det är som att vara nykär i tillvaron. Men naturligtvis så behövs det balans för att livet ska kunna fungera. Jag måste fortfarande vara en medmänniska i den fysiska världen. Det är faktum att jag måste det för mig tillbaka till tiden innan BA. Tiden i Sandviken. För det var ju där jag träffade den människa som skulle komma att förändra allt för mig. Jag vill berätta om det nu. Jag ser en lång, vacker, blond, stenhård, skrämmande, fantastisk och vibrerande människa. En människa som bara genom sin närvaro i ett rum får alla huvuden att vändas. Som har en fuck everything aura kring sig och som samtidigt är så passionerad att varje ton som kommer ur hennes mun berör. Tänk er att samma människa inte bara en skönhetsmors utan tre på rad, och att de inte är fake utan att Gud, universum, Manon eller vem det nu är som bestämmer, ödet, har placerat dem där på hennes kind som ett tecken på halvgudaskap. Så upplevde jag Jannica första gången vi lärde känna varandra. Jannica var onåbar. Någon som jag strävade efter att vara nära och som inte bara var en stor personlighet med en sällan skådad scennärvaro utan som även briljerade i de teoretiska ämnena i skolan. Hon var helt enkelt beundransvärd och hon fick min och andras beundran från dag ett. Jannica och jag kom från väldigt olika bakgrund, men på något sätt hade vi ändå mer gemensamt än vad som skilde oss. Ett minne jag alltid kommer att bära med mig är när vi sjöng rollerna Roger och Mimi ur Rent i hennes studentrum. Det är fortfarande så att om jag hör Would You Light My Candle ser jag Jannica framför mig. Jag tror att vi båda drogs till varandras sårbarhet och skörhet. Vår vänskap skulle komma att sträcka sig decennier framåt och det har funnits få människor som har påverkat mig som hon har kunnat. Om en av oss till exempel inte log mot den andra i korridoren så kunde det leda till att vi inte pratade på en vecka. Det är framförallt en händelse som knuffade mig i den riktning som skulle leda till det största i mitt liv och som skulle förändra mina förutsättningar. Det var på vår student. Vi hade alla ljusa finkläder. Även om min version av finkläder var en t-shirt i trikåtyg sydd av olika vita lappar där vissa områden var genomskinliga. Och ett par rave byxor i sammetsimitation. Även de i sektioner med flikar och remmar som hängde. Hur som helst så skulle vi alla gå till den terrakottafärgade kyrkan som låg bakom vår skola på en kulle. Jag satt med min klass och vill minnas att vi satt ganska långt fram. Efter tal, gudsnack och det vanliga klev plötsligt Jannika upp vid altaret. Hon berättade att hon hade skrivit en egen låt som hon ville framföra. Sen sa hon: "Den här låten vill jag bland annat tillägna Camilo. Utan honom hade jag inte stått här idag." Jag var helt oförberedd. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna få ett sånt erkännande och en sån kärleksförklaring, inte av någon. Framförallt inte inför alla som jag delat min värld i 3 år med. Det var som att någon hade öppnat fördämningarna inom mig. Och jag grät. Jag grät mer än vad jag gjort på många år. Jag grät öppet. Där och då blev det tydligt för mig hur mycket jag älskade Jannika och hur viktig vår vänskap var för mig. Jag kan inte säga att jag redan då visste exakt vad den vänskapen skulle komma att leda till. Men jag tror idag att det var den händelsen som var steget mot det som 16 år senare skulle få mig att möta min egen dödlighet och älska känslan av att jag faktiskt inte behövs mer.
What do you forget?
Got a light.
I know you, you're shivering.
It's nothing, they turned off my heat. And I'm just a little weak on my feet. Would you light my candle? What are you staring at?
Nothing, your hair in the moonlight. You look familiar. Can you make it?
Just haven't eaten much today. At least the room stopped spinning. Anyway, what?
Nothing. Your smile reminded me of.
I always remind people of. Who is she?
She died. Her name was April.
It's out again. Sorry about your friend. Would you light my candle?
Well. The wax, it's
dripping. I like it between my
fingers. I figured, oh well, good night. It blew out again.
No, I think that I dropped my stash.
I know I've seen you out and about when I used to go out. Your candle's out.
A million, I had it when I walked in the door. It was pure. Is it on the floor?
Floor?
They say that I have the best ass below 14th Street. Is it true?
What?
You're staring again.
Oh no, I mean you do. Have a nice, I mean, you look familiar.
Like your dead girlfriend.
Only when you smile, but I'm sure I've seen you somewhere else.
Do you go to the Cat Scratch Club? That's where I work, I dance, help me look.
Yes, they used to tie you up.
It's a living.
I didn't recognize you without the handcuffs.
We could light the candle.
Forget that stuff, you look like you're 16.
I'm 19, but I'm older for my age. I'm just born to be mad.
I once was born to be mad. I used to shiver like that.
I have no heat,
I used to sweat.
I got a cold.
Uh-huh, I used to be a junkie.
But now and then I like to feel good.
Oh, hear it.
What's that?
It's a candy bar wrapper.
We could light the candle. Oh, what'd you do with my candle?
was my last match.
Our eyes will adjust, thank God for the moon.
Maybe it's not the moon at all. I hear Spike Lee shooting down the street.
Bah humbug, bah humbug.
Cold hands,
yours too big, like my father's. Do you wanna dance?
With you?
No, with my father.
I'm Roger.
They call me, Mimi.
Många vänner och bekanta har under mitt liv sagt att det största man kan vara med om är att få barn, att bli förälder. Mellan 2001 och 2004, när jag gick på BA, så skulle jag nog sagt att det största som kan hända en människa är att bli musikalartist. Jag la ner otaliga timmar vid ballettstången. Jag har gått jazzwalks fler mil än ni kan ana och jag lyfte flera ton i olika pas de deux-koreografier, dock inte på samma gång. Efter att jag gått ut så fick jag jobb i musikalen Fame, som skulle gå på Sverige-turné, och jag fick till och med spela i Luleå. Luleåsonens återkomst var ett faktum och en succé. Det var det största. Då. Hur skulle det kunna vara större att få ett skrikigt litet knyte som bajsar grönt och bara är sina egna behov? Jag var på fullaste allvar övertygad om att det dels inte var något som jag någonsin skulle vilja ha, och framförallt så var jag säker på att om jag faktiskt skulle vara så normativ att jag skaffade barn, så skulle det aldrig slå känslan av att vara musikalartist. Visst, jag fattade att man älskar sina ungar och att de som sagt att det är det största faktiskt trodde och upplevde att det var så. Men jag tänkte samtidigt att det snarare berodde på att de var lite eljest funtade. Eller kanske inte heller hade fått uppleva så mycket kul i livet. Så tänkte jag. Men jag hade fel. Jag vet inte hur det är för andra som blir föräldrar, och jag tänker mig att varje upplevelse av en förlossning är unik. För mig var det absolut värsta och vackraste jag någonsin upplevt. Jag tänker inte gå in på några detaljer här, men att få bevittna den urkraft och det till synes omöjliga blir möjligt är... Jag hittar inga ord som kan beskriva det. Att i mitt fall för första gången få träffa någon som jag har blodsband till var surrealistiskt. Min son är en del av mig, och när han föddes så kunde jag se att han liknade mig. Det var och är ibland fortfarande så konstigt och ljuvligt och fint. När jag såg honom för första gången så tänkte jag så här: jag vill alltid finnas här för dig. Jag vill alltid stötta dig precis som mina föräldrar stöttat mig. Jag vill alltid beskydda dig. Och sen kom en tanke som jag aldrig haft förut. Nu behövs inte jag längre. För nu finns det en bättre version av mig. Nu gör det inget om jag dör. Det var inte negativt eller ångestladdat. Tvärtom så var det en hoppfull och positiv känsla. Det är fortfarande så att när jag sitter och pratar med min son som snart fyller 6 år, så kan den känslan infinna sig. Inte lika starkt längre, men som en bordunton i botten av mig själv så är den där. Många vuxna, inklusive mina föräldrar, har undrat om jag har ett intresse av att finna eller leta efter mina biologiska föräldrar. Och det har jag aldrig haft. För mig så har jag mina föräldrar. Jag är lik mina föräldrar. Jag är en blandning av dem och har fått det bästa från dem båda. Att tänka sig att jag skulle ha några andra föräldrar är en omöjlig tanke för mig. Visst vet jag att min musikalitet och min förmåga att förstå dans kommer från någon annan. Men det gör inte dem till mina föräldrar för mig. Bara några som jag fått DNA från. Många vuxna och vänner, både adopterade och icke-adopterade, har sagt att när jag får egna barn så kommer nog intresset för mina rötter att växa. Det har det inte gjort. För mig börjar den biologiska kedjan som binder ihop människor med mig. Jag är först i mitt liv. Min son är den första andra generationen. Det betyder inte att jag inte känner att jag bär på arv från min judiska släkt och min lästadianska. Det betyder inte heller att jag känner mig frånkopplad från det västkustska och norrbottniska som mina föräldrar har givit mig. Men det är ändå en liten skillnad. Jag vet att mitt eget släktträd börjar med mig. Jag är rötterna och stammen och min älskade son är de första grenarna med vårgröna blad. Det är dock en sak som jag varit med om som sticker ut från det här. En händelse som rubbade och rörde mig. När min son var ungefär 4,5 månader så låg han i sin gråblå spjälsäng efter att ha sovit middag. Jag låg i sängen bredvid och tittade på honom och lyssnade på klockan som tickade på väggen bakom spjälsängen. Jag minns att jag lyfte upp honom när han sov och såg hans lilla trygga kropp, hans lugna andetag, hans fullkomliga tillit till att jag skulle finnas där för honom. Då kom tanken på att någon har hållit mig på samma sätt. Och sen tvingats lämna bort mig för att aldrig få träffa mig igen. Till och med nu när jag säger det här så hugger det i mitt pappahjärta. För jag kan inte ens föreställa mig hur ont det måste ha gjort i den människan som tog det beslutet. När jag stod där med min son i famnen, som då var lika gammal som jag måste ha varit när jag lämnades in på barnhemmet i Cali i Colombia, så kom för första gången känslan av att jag är bortadopterad över mig. Det var inte jag beredd på.
You and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you, as long. Longer if I may. How long will I love you? As long as stars are above you.
Jag började det här programmet med att säga att jag är en paradox. Jag är verkligen det, men jag är också en pappa. Innan så tänkte jag att mitt föräldraskap skulle vara som en titel, som att jag till exempel är koreograf. Men nu känner jag med hela mitt väsen och varande att jag främst är en pappa. Det har blivit en del av mig, det har banne mig blivit det största jag varit med om. För det har förändrat allt. Det har förändrat mig. de hade rätt. Nu när jag som 40-åring ser på livet och tillvaron så är det oftast genom ett filter av alla de versioner av mig själv som jag varit hittills. Ibland söker jag fortfarande febrilt efter den där riktiga norrbottniska mannen inom mig, men oftast så är han bara där. Fast nu är han mycket mer än vad jag trodde att han skulle kunna vara och borde vara när jag växte upp. Nu dansar, sjunger, koreograferar, dramatiserar, komponerar och regisserar han sitt eget men även andras liv. Och han älskar det.
Du har hört Camilo Gebreschi presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var Ko över Sarek med norrlåtar, What a Feeling med Irene Cara, New Noise med Refused, Ghetto Superstar med Praz featuring All Dirty Bastard and Maya, Fame med Irene Cara, Light My Candle med Daphne Rubin Vega och Adam Pascal, How Long Will I Love You med Ellie Goulding, Things Unsaid med Marcos Betancourt. Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns.